Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nartree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken What Would the Rockefellers Do? Av Garrett B. Gundersson är en finansbok som blandar privatekonomi, generationsplanering och strategier för förmögenhetsbevarande. Den riktar sig inte främst till läsare som vill hitta nästa heta aktietips, utan till de som vill förstå hur rika familjer bygger system för att behålla kontrollen över kapitalet över tid. Utgångspunkten är att välstånd inte bara handlar om att tjäna pengar utan om att skapa strukturer som gör att pengar kan cirkulera, skyddas och användas inom familjen. Boken lyfter särskilt fram Rockefeller-metoden, familjebank, whole life-försäkring och olika former av legacy architecture som centrala verktyg. Samtidigt försöker den koppla ihop ekonomi med ansvar, familjekultur och utbildning av nästa generation. För svenska läsare kan boken läsas som en diskussion om hur långsiktigt ägande, generationsskiften och ekonomisk disciplin kan organiseras, även om de amerikanska lösningarna inte alltid passar direkt i en svensk kontext. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Rockefeller-metoden som alternativ till att låna allt genom externa banker. Bokens kärna är idén att sluta se banken som den naturliga platsen där kapitalet ska ligga och istället bygga ett eget system, Rockefeller-metoden beskrivs som ett sätt att återta kontrollen över de pengar som annars lämnar familjen genom ränta, avgifter och traditionell finansiering. Istället för att bara jaga hög avkastning vill boken att läsaren ska tänka i termer av kassaflöde och återanvändning av kapital. Det är en viktig skillnad eftersom det flyttar fokus från spekulativ tillväxt till intern finansiell effektivitet. Resonemanget är att förmögenhet blir mer robust när samma pengar kan användas flera gånger inom familjens eget system. För många läsare är detta bokens mest ovanliga idé, eftersom den utmanar den vanliga föreställningen att pengar bäst växer genom att hela tiden flyttas ut i marknaden. Istället presenteras intern finansiering som ett sätt att behålla kontroll, flexibilitet och långsiktig stabilitet. För det andra, whole life, försäkring som ekonomisk motor. Inte bara skydd vid dödsfall. En annan central punkt är användningen av whole life-försäkring som ett verktyg för likviditet och förmögenhetsbyggande. Boken framställer den inte som en vanlig försäkringsprodukt, utan som en struktur där pengar kan växa relativt förutsägbart, samtidigt som de fortfarande är tillgängliga för användning. Idén är att försäkringen kan fungera som en kapitalreserv, där ägaren kan låna mot sitt eget värde istället för att alltid gå till externa långivare. Det gör att pengar inte behöver vara låsta på samma sätt som i många andra spar- och investeringsformer. Författaren använder detta som grund för det han kallar cashflow insurance, alltså ett upplägg där försäkringsskydd och kapitalfunktion samverkar. För svenska läsare är detta intressant eftersom det visar hur amerikansk finansiell planering ofta kombinerar försäkring, sparande och lånemöjligheter i ett och samma instrument. Samtidigt är det också en av bokens mest omdiskuterade idéer eftersom den bygger på en specifik amerikansk försäkringslogik som kräver noggrann prövning i praktiken. För det tredje, familjebank och intern kapitalcirkulation som sätt att behålla pengar inom släkten. Boken lägger stor vikt vid familjebanken, alltså tanken att familjen själv kan fungera som en finansiell institution för sina medlemmar. Istället för att varje generation ska börja om från noll, ska kapitalet stanna i systemet och användas för lån, investeringar och större inköp inom familjen. Poängen är inte bara ekonomisk effektivitet, utan också kontroll över villkor, tempo och riktning. När pengar cirkulerar internt minskar beroendet av banker och externa aktörer, samtidigt som familjen kan bygga en vana av sparande och återbetalning. Detta liknar på ett sätt hur vissa svenska släkter historiskt har byggt långsiktigt ägande genom familjeföretag, stiftelser eller samordnat generationsskifte, även om verktygen i boken är amerikanska. Gundersons poäng är att förmögenhet blir starkare när den behandlas som ett kretslopp, inte som en engångsvinst. Det gör familjebanken till mer än en teknisk modell. Den blir ett sätt att forma beteenden, ansvar och ekonomisk disciplin över tid. För det fjärde, legacy architecture. Alltså trustar, styrning och planering över generationer. Ett stort tema i boken är hur rikedom måste byggas med struktur om den ska överleva ägarens livstid. Därför talar författaren om legacy architecture, ett samlingsnamn för lösningar som trustar, familjeregler, beslutsstrukturer och tydlig planering för arv och förvaltning. Tanken är att pengar utan styrning lätt splittras, förbrukas eller förloras i konflikter mellan arvingar. Boken kopplar därför ihop ekonomi med governance, alltså hur familjen fattar beslut och hur kapitalet ska användas. Det är också här den så kallade tredje generationens förbannelse kommer in. Alltså risken att förmögenhet försvinner när den når barnbarnen om den inte stöds av kultur och struktur. För många läsare är detta en viktig påminnelse om att arv inte bara är en juridisk fråga utan också en pedagogisk och organisatorisk fråga. Boken vill att nästa generation ska få ansvar, inte bara tillgångar. På så sätt blir långsiktig förmögenhetsplanering lika mycket en fråga om familjeledning som om juridik och finans. Slutligen, kritiken mot vanlig privatekonomi och varför boken prioriterar stewardship framför avkastning. Det som skiljer boken från många andra finansböcker är dess tydliga kritik mot det vanliga sättet att prata om pengar. Den ifrågasätter fixeringen vid maximerad avkastning, pensionsdiagram och kortsiktiga lösningar och menar att detta ofta missar det verkliga problemet, nämligen hur kapital hålls samman över tid. Istället lyfter boken fram stewardship, alltså förvaltarskap, som en mer hållbar ekonomisk hållning. Det innebär att pengar ses som ett verktyg för stabilitet, familjeansvar och långsiktig handlingsfrihet, inte som ett slutmål i sig. Samtidigt går boken längre än många enkelspåriga ekonomiguider genom att försöka förena sparande, försäkring, arv, familjekultur och utbildning i en och samma modell. Det ger den en bredare ambition än vanliga böcker om budget eller investeringar. För läsaren betyder det att boken inte bara erbjuder en produkt eller en taktisk metod, utan ett helt sätt att tänka kring ägande. Just därför blir den både lockande och kontroversiell inom sin genre. Sammanfattningsvis, What Would the Rockefellers Do? Passar bäst för entreprenörer, företagare, föräldrar och läsare som är intresserade av generationsplanering och alternativa sätt att organisera kapital. Den är särskilt relevant för den som redan känner att traditionell privatekonomi ofta stannar vid sparande, fondval och pensionsmål. Men som vill förstå hur rika familjer tänker kring kontroll, likviditet och arv. Boken kan ge praktiska idéer om familjebank, strukturering av kapital och vikten av att föra in ekonomi i familjens kultur, inte bara i bankkontot. Intellektuellt utmärker den sig genom att den inte behandlar rikedom som en individuell prestation, utan som ett system som måste underhållas över flera generationer. Jämfört med många andra böcker i samma kategori är den mindre fokuserad på snabb avkastning och mer på hur pengar bevaras, styrs och används. Samtidigt är den tydligt amerikansk i sina lösningar, vilket gör att svenska läsare behöver översätta idéerna till egna juridiska och skattemässiga villkor. Det är just kombinationen av systemtänkande, familjefokus och lång tidshorisont som gör boken särpräglad. Om du vill stödja Garrett B. Gunderson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!